I varje fall så har vi varit inne och pratat om kärlek. Vi har kampanj i Örnsköldsvik under några år. Älska Örnsköldsvik heter det. Och kyrkorna står naturligtvis bakom det. Och så vill man ha hela bygden. Och det är bra. Men liksom, är det ett modernt ord, älska och kärlek? Alltså, saker och ting är väldigt odefinierat idag. Kärlek och älska idag, det är nog så ungefär som människor vill ha en uppfattning. Men det här är eviga världen. Det är eviga sanningar när du pratar om kärlek och älska. Och det är definierat redan vad kärlek är sedan urminnes tider. Är det. Och kärleken är för oss som är kristen är det ju självskrivet. Alltså den yttersta kärlekshandlingen, det vet vi att Jesus Kristus har gjort för oss. Faderns kärlek har bevisats till oss. Med den kärleken vi kan älska. Det är äkta kärlek. Sen finns det känslor och det finns lite andra varianter på vad folk vill uppfatta som kärlek. Men liksom det som är äkta kärlek och bör få kallas kärlek, det är med den kärlek som Gud Fadern har låtit komma oss till del. Därför kan vi älska. Och kärleken är en del av Gud själv. Kärleken är Guds väsen, kan man säga. Så det är ett väldigt viktiga ord. Det där har jag varit inne på tidigare. Och sen finns det lite förutsättningar som man inte så gärna pratar om. Örebro har en sån här kampanj, Älska Örebro. Och de har ju också då 8 kyrkor gått ihop. Det är klart att sånt här drar folk en fin sommarkväll till torget. Och då är det ju kärlek som är temat och mycket sånt här då. Det som är det viktiga i det här med kärlek, det är någonting som vi inte får glömma bort. Och det är förlåtelsen. För alltså om du inte förlåter din broder, då älskar han inte heller. Då är det något annat hela tiden. Och så förlåtelsen är förutsättningen för att du människa ska kunna älska. Nu är det ju så här att när vi pratar om biblisk förlåtelse, så pratar vi väldigt mycket om att bli förlåten. Men vi borde prata mer om att få förmånen att förlåta. Det är det stora och det är den vägen som Herren har visat oss. Att förlåta. Och jag ska gå in lite på det här. Vi läser i Lukas evangeliet kring temat förlåta då. 5 kapitlet, 17 versen och så ett antal versar framåt. Jesus förlåter synder. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassan skulle inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna, mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariserna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: stig upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa: det var sett idag är ofattbart. Här har alltså Jesus börjat visa lite av vad han kan. Han hela, han har läkt många människor och rykten om han drar stora folksvaren. han är inte så, det var väldigt, väldigt, väldigt tydlig. Man förbjuder ju till och med lärjungarna att tala om att han är alltså Messias, han är alltså Guds son. Det är många som kommer och vill skåda underverken och några får tro att det här är, alltså Jesus är Messias. Några har fått den tron. Många hade tro på Jesus. De här gubbarna som bar en lam, vänner, det är goda vänner, de tog med sig han till Jesus. Och det var så mycket folk som kom inte fram med en bår. Det kanske var 4 gubbar som bar han, en i vardera hörna. Så då tog de sig upp på taket. Och de bröt ju naturligtvis under taket. Och så firar de ner Jesus. Eller firar ner den lamen framför. Alltså det är så fina värderingar. Alltså, här visar de att omsorgen om vår förlamade vän är mycket viktigare än om det är helt ett taket eller inte. De bekymrar sig inte så mycket om konsekvenserna där. Och sen kom han ner för Jesus. Och då ser Jesus vilken tro de har. Så han behövde inte hålla på för lika särskilt mycket. Tron fanns där redan. Det var så självklart för de här. Att bara han kommer inför Jesus så blir han frisk. Och då säger Jesus först att dina synder är förlåtna. Det är klart att då reagerar ju fariseerna negativt. Det är hädiskt. Om det inte är Gud som gör det. Men det var ju Gud som gjorde det, för Jesus är Gud. Men det hade inte de insett än. Kanske fortfarande inte har insett många av dem. Men så var det. Så för den här lame mannen, där gick liksom den här processen i 2 steg. Första som han då fick möta, det var förlåtelse för sina synder. Han blev alltså förlåten för sina synder. Nästa steg var att han var helad. Det här var ju 2 moment. I ena momentet skulle visa fariseerna att Jesus hade makt här på jorden och att han alltså fick förlåta. Han var bemyndigad. Han var ju Gud själv. Och det andra, det var liksom omsorgen om den här killen. Jesus uppdrag att han skulle bli förlåten. Ja, det var ju redan, det är ju Jesus huvuduppdrag. Det behöver man inte tjata på han om. Om man liksom blir ytterligare vill bli helad, ja, men det har ju visat med all tydlighet, det behövdes inga ordens undergång. Handlingarna talar så mycket, mycket mer. Det var åtminstone 5 personer som trodde starkt att Jesus kan hela. Vännerna och den lame. Fariseerna var fanns ju där, men de lyckas inte stoppa någonting. De satt och ojade sig ett tag förstås. Nåväl, men de, även fariseerna fick ju någonting ordentligt att tänka på här. Vilket är lättast att säga, du är förlåten, eller stig upp och ta din säng och gå. För Jesus var ungefär samma sak. Och det är ungefär samma sak, för att det var Gud som har låtit det här skett, för att det här händelsen skulle ske. Sen får det ju olika effekt för olika människor. Men här förlåter alltså Jesus Kristus för att han är Gud. Den enda som kan förlåta synder. För synden är riktad mot Gud. Det är inte riktad mot människor. Om jag gör en synd så är det mot Gud jag syndar. Men människor kan alltså bli drabbad negativt av min synd. Men det är Gud jag syndar mot. Och när jag har gjort det och jag kommer till Jesus, så blir jag förlåten. Utan att ens egentligen behöva be om det. Det behövde inte den där killen. Handlingarna i sig visade vad det var frågan om. Och efter att han hade mött Jesus så gick han därifrån och prisade Gud. Och hela stan prisade Gud, och de var ganska rädda också för vad de hade sett. För det här var ju märkvärdigt. Nåväl. Förlåtelsen hör till. Jesus drevs ju av kärlek, det vet vi. Han är ju kärlekens väsen så att säga. En helig ande och kallas sanningens ande. Och är också en del av kärlekens väsen. Och det går inte att komma ifrån kärleken och sanningen om man inte vill förlåta. Jag kom in på det lite senare, varför man ska förlåta. Jag kommer in på det redan nu. Om jag går till Matteus 18 kapitlet och 21 versen. Matteus 18 och 21. Det är liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa: jag säger dig inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Det blir alltså 490 gånger det. Men det betyder lite mer. 70 gånger 7 betyder egentligen evigt. Därför är himmel. Och så går Jesus direkt från 23 versen. Jag måste ta det på stubinen här. Direkt så börjar Jesus förklara varför man ska förlåta hur många gånger som helst. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och hans barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänare föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig alltsammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans guld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig. Därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över dina medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelska fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Här går det ut på att förlåta. Och det här är alltså liknelsen, berättar alltså Jesus när Petrus kommer och frågar: herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Så förklarar Jesus det som en grund till att börja med. Han säger så här, om jag skulle sammanfatta det i några enkla meningar: du har själv fått allting förlåtet och efterskänkt. Varför ska inte du då göra likadant mot dina medmänniskor? För alltså, det går ut på, när jag förlåter så går det ut på att stryka en skuld och efterskänka min fordran och mina krav. För om jag har blivit illa behandlad, det är inte bara frågan om pengar, så går jag ofta och vill ha upprättelse, jag kanske drar någon inför tingsrätten, alla sådana här saker. Ja, idag gör man så. För 30 år sedan förlät man. Om jag går till tingsrätten kan jag kasta någon i fängelse. Visst, det gjorde den här tjänaren. Till skulden skulle vara betald. Och kanske man får lite ersättning. Det är ett sätt att hantera det. Det är världens sätt att hantera rättfärdighet på. Men Guds sätt att hantera rättfärdighet, det här gäller alltså oss kristna. Om vi har blivit kristen, då måste vi en gång för alla inse att alla fel som jag har gjort, alla synder som jag har gjort, allting detta är förlåtet för att jag vänder mig till Jesus. Det ingår i kittet att lämna sig till Jesus. Jag behöver inte detaljera upp varenda enstaka bit själv. Det ingår i kittet. Om jag sen då efter det vägrar att förlåta någon som har gjort mig illa, då kastas jag i fängelse tills skulden är betald. Och det tuffa bud, det handlar inte alla gånger om att bli förlåten, utan det handlar om att förlåta. Det handlar inte alla gånger om att bli älskad, utan det handlar ännu mer om att älska. Det handlar inte alla gånger om att bli förstådd, som att försöka förstå och så vidare. För att när vi älskar, när vi förlåter, eller när vi förstår andra, då är vi en kanal för det himmelska. Vi ger ut någonting från Gud Fadern själv till min omgivning eller till min medmänniska. Det är den funktion vi ska ha som kristna. Det är att älska. Och om jag ska vara riktigt, riktigt tufft i frågan vad det gäller kärlek, så är också Jesus bilden på vad kärlek är. Och där man är beredd att dö för sin vän. Det är sann kärlek. Så när vi tänker så idag och när vi pratar mycket om älska Övik, jag vet inte hur många som är beredda att dö för Övik. Så liksom det är väldigt fina ord, och vissa menar allvar med det, men överlag tror jag kanske att det missbrukas lite. För vi älskar idag egen definierat. Det är inte definierat som Gud hade tänkt. Då kan det bli väldigt stora omvärldande förändringar. Men när Guds kärlek är igång, då reser ju sig lama. Jag menar, vi älskar Övik och det var fullt med skilsmässor, psykiska problem, missbruksproblem, kriminaliteten ökar och så vidare. Vi ser inte när mycket gott av att älska Övik, så vad är det för kärlek vi håller på med? Guds kärlek är av en helt annan art. Och om vi söker den och försöker förmedla den, då blir det helt annorlunda. Och det här gäller också när Jesus säger så här: nej, du ska inte förlåta honom bara 7 gånger. Petrus går med dit och funderar, är 7 gånger tillräckligt? Han är verkligen safta i. Det visar sig stor, alltså barmhärtig och så här, stor i sitt hjärta för sin herre. Nej, 7 gånger 70. Det blir 490. Men liksom den siffran, ja, han kan ju hålla sig till 490 då. Men det innebär helt enkelt att om nu någon person kommer och slå mig stenhårt varenda dag, klarar jag av att förlåta så många gånger? Alltså, Guds kärlek av den arten att du klarar av det. Om du har blivit berövat ett barn eller en maka, någon kanske har dödat någon. Det finns ett folk som faktiskt har visat, några av de äldre bland den judiska befolkningen har faktiskt sagt till det tyska folket: vi förlåter er. Det är mer än mänskligt, det är gudomligt, för de menar också. Alternativet ska vara liksom att, vad gör man när man förlåter? Jo, man släpper kraven. Eftergifterna drar man bort. Vi glömmer det här och lever framåt istället. Sen kan man ju gå ut till rättsinstanser och få en massa ersättning för att allt som gick sönder. Ja visst, det är ett annat sätt att bedöma det hela, men det är inte det gudomliga. För det gudomliga låter aldrig någon tjäna på att bli misshandlad. Vinsten är att kunna förlåta när man har blivit misshandlad. För då får du någonting från himlen, och det är oersättligt. Om du liksom ska ha en vinst ifrån av pengar, ersättning för att någon har misshandlat dig, ja men gissa om det kommer att bli bitter där inne. Gissa om det kommer att bli något felaktigt inom dig. Det som är gudomligt och sant och äkta och kärleksfullt, det förbleknar sagt om du håller på för mycket så. Så Guds kärlek är någonting helt annat. Sen kan man ju fundera på Jesus då, som är bilden på det hela. Och då kan vi läsa Lukas 23 kapitlet. Jo, jag ska bara tillägga det, att vi behöver inte fundera på hur många gånger ska vi förlåta. Vad händer till exempel med hemska saker som har skett? Det finns ju folk som har blivit utsatt för incest. Är det möjligt för dem att förlåta? Ja, jag hävdar bestämt att det är så. Och det är också den vägen de måste gå för att bli läkt. Absolut. För det är så mycket de har blivit bestulen och berövad om man har blivit utsatt för något sånt. Så där behövs då förlåtelsen ännu mer. Men mänskligt sett är det nästan omöjligt. Men liksom när Guds kärlek är i omlopp, då blir det där möjligt. då blir det absolut värsta det blir möjligt att förlåta. Och när den förlåtelsen kommer loss, då tappar djävulen greppet även över förövaren. Och då blir det en ändring. Om jag liksom inte liksom förlåter, ja, jag bär med mig något dumt, och den andra hålls bunden kvar i sin synd, så att han gör kanske likadant mot någon annan sen istället. Det får konsekvenser från den här saken. Det är möjligt när Guds kärlek är i omlopp. Då hänger det inte längre på om jag kan förlåta eller inte. För Guds väsen är så att den förlåter precis vad som helst utom hädelse mot den helige ande. Men allting annat. Om vi läser då i Lukas 23 kapitlet, och ja, jag börjar från 32 versen där. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom, det är alltså med Jesus då. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen, alltså Golgata, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Här hänger alltså Jesus Kristus på ett kors. Han som är den enda syndfria, den enda fullständigt rättfärdiga människan som någonsin har gått och kommer att gå på den här jorden, han hänger där bland brottslingar i den mest skamfulla döden och mest plågsamma döden du kan tänka dig. Han vet om det där. Han vet om att han under stora smärtor för förmjukelse ska saktas kvävas till dörst. Men det är inte bara kvävning, för att den här kvävningen är så långsam så att den biokemiska strukturen i blodet förändras, så att du dessutom fräts upp lite inifrån och blodet går överallt. Det blir andra substanser. Det vet han om. Sen: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De som har hängt upp dem på korset. Så mitt i den mest smärtsamma plågan så väljer Jesus, det är egentligen han själv, sig själv han ber till. Det är en enighet, treenighet. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Okej. Då kan man säga, om Jesus skulle kan det, då skulle ju vi kunna det. Ja, vi är vänner som är Jesus var Gud. Men när Guds kärlek får råda, vilket kan ske genom den heliga ande, då är det fullt möjligt även för en människa. För då är det inte vi som gör något längre. Då är det gudomliga som träder i kraft för oss. För kärleken, när vi pratar om kärleken, så är det mest gudomliga du kan tänka dig, det är just kärleken. För det är själva Guds väsen är kärlek. Ingenting större än det. Och det är också det som sist av allt ska upphöra. Allting annat har försvunnit i universum. Tron, hoppet och kärlek är det sista som finns kvar. Av det, de är kärleken störst. Så att missbruka ordet kärlek, det ska man ju inte göra. Men om man har kampanjer som grundar sig på kärlek, då ska man faktiskt definiera vad kärlek kan vara, så man inte förleder folk. Vi ska ju föra folk till Gud. Om vi lyckas förmedla någonting av Guds kärlek, då reser sig de lama och går hem. Då blir de sjuka befriad. De spetälska blir renad. Syndarna blir förlåtna. Det är Guds kärlek. Det blir sådana effekter. För om jag företräder Herren med Guds kärlek och folk kommer och söker hos just mig då, så är det inte jag som ska agera, utan det är Gud genom mig. Och då blir det de effekterna. Men om jag är typ stort, då kan jag nog prata mycket om kärlek. Men det är frågan om vilken kärlek jag pratar om då. Människor vill nog gärna höra de orden. Men vad förmedlar jag? Det är det viktiga att tänka på. Förlåtelsen är ett absolut villkor. Dels för att rädda mitt eget liv, Om inte jag förlåter den som har gjort mig illa, så kommer inte Gud fadern att förlåta mig. Så då får man pröva att leva syndfritt istället. Och det är inte ens möjligt. Det är lönlöst att ens försöka. Man får hoppas att man liksom helgas lite och förbättras under sitt liv. Det gör man ju faktiskt tillsammans med Gud. Men nej. Om vi tror att vi inte har fått någonting förlåtet, ja, då har vi aldrig tagit emot sanningen. Vi gick ju till Jesus en gång i tiden. Ja, vilket skäl då? Var det inte för att jag behövde bli förlåten? Jo. En del har ju fått förmånen att växa upp i kristna sammanhang, så de har ju haft något i sig, men de personerna är inte lika trasig och skadad heller. Jag tänker på särskilt en i närheten här nu då. Så att jag ser en sån skillnad hela tiden. Och ja, det är en stor förmån att få växa upp i ett kristet hem, det kan jag säga. När det är kärleksområden i hemmet, så det märker man också på uppväxande släktet att det går dem väl. Det fungerar fint för dem. Men som jag då, jag och en massa andra personer har ju liksom dragits ur djävulens käftar. Vi kom ju fel nästan redan från födseln, många av oss. Gissa hur mycket vi har fått förlåtet. För ingen av oss har levt ett liv, om vi har haft djävulen i släptåg hela tiden, utan att göra en massa ondska mot vår omvärld och sprida en massa fruktan och dynga runt omkring oss. Men vi har fått allt det där förlåtet. Skulle jag då sen vägra att förlåta om någon är dömd mot mig? Nej. Inte så länge jag är kristen. Om jag kan förlåta, då kommer jag också kunna älska. Och då kommer jag kunna älska med den kärlek som Gud fadern i himlen själv är. Ty han är kärleken. I Jesu Kristi namn. Amen. Mm-hmm.